Ja, mina vänner, Herren välsigne er alla. Vare sig ni råkar vara här i salen eller någon annanstans. Nu, det är ju några stycken här inne, men ni har alla tagit avstånd ifrån mig. Eller hur? Så är det. Idag blir det... Det blir en fortsättning på ett sätt till den predikan som jag höll för 2 veckor sedan. Då talade jag från Lukas vers 23. Där det beskrivs hur Jesus hänger på korset med en rövare på varje sida. En brottsling på varje sida. Och temat för den gudstjänsten, det var att höra och göra. Att våga vara trogen. Rövaren på korset, det var ju han som vann livet mitt i total hopplöshet. Han som gick emot allting som han hade för ögonen och allting som han hörde. Och faktiskt trodde och bekände. När allting var... verkade helt omöjligt. Det talade vi om då. Och förra veckan så talade pastor Kurt om efterföljelse. Goda exempel för oss både i Bibeln och bland människor. Efterföljelse är ju det som inträffar efter att man har kommit till tro. Då har man fått någon att följa. Och det talade han om då. Och vi ska gå vidare på det här. Tänka lite mer på detta. Jag kommer att vara ganska mycket i första Johannes brev. Så ni som har en bibel kan ju leta fram då första Johannes brev. Den här rövaren, han hade ju en kamrat som hängde där på andra sidan Jesus. Man kan väl ana att de hade gjort någonting tillsammans. Fast det är inte säkert att det var så. Men det kan ju vara så. Att de hade gjort någonting som de hade blivit dömda för då och gjort det tillsammans. Han som hånade och inte trodde. Hur gick det för honom då? Den första talade vi om. Jag sa det förra gången att han, mitt på den dagen som var den värsta i hans liv, så blev det plötsligt den bästa. För han bekände Jesus. Och det förvandlade allting för hela evigheten för honom. Men den andra då? Hur gick det med honom? Hans läge, hans position alltså. Insåg han det? Jesus säger så här när han träffar Nikodemus. Och Nikodemus har frågor till Jesus. Och så säger Jesus så här att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och han säger lite några meningar längre fram att ni måste bli födda på nytt, säger han. Ni måste bli födda på nytt. Och vi förstår att om Jesus säger det så är det ingenting att diskutera. Ni måste bli födda på nytt, säger han, för att kunna se Guds rike. Och att se Guds rike, då ser man ju Jesus. Och ser man Jesus så kan man också ta emot honom. Nu ska vi läsa inledningen till 5:e kapitlet i första Johannes brev. Bara lite grann alldeles i första versen. Så står det så här. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Född av Gud, alltså född på nytt. Att Jesus är Kristus. Kristus betyder ju den smorde, Messias. Alltså den som Gud skulle sända, den som Gud hade utlovat att han skulle sända. Frälsaren, den som kommer och tar bort världens synd. Var en som tror det, han är född av Gud. Och det vet vi då, det förstår vi, att nummer ett, den första, han hade förstått detta, att Jesus är Kristus. Han säger ju, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Men nummer två, han förstod det inte. För då skulle han inte ha hånat Jesus. Nu går vi några verser längre fram till verserna 11 och 12. Så säger Johannes så här. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta är verser som är knivskarpa. Här finns ingenting eventuellt eller möjligen eller kanske eller hoppas eller något sånt. Utan det står bara, den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Det är en vattendelare. Och det gäller för all framtid, när det väl har inträffat. Evigt liv. Vad menas med evigt liv då? På den tiden jag inte var kristen och hörde talas trots allt om detta med evigt liv, så tänkte jag att det är ju tillräckligt eländigt här och nu, inte vill jag hålla på med det hela mitt liv. Vad har man för glädje av det? Men det var ju för att jag inte begrep och ingen riktigt förklarade för mig, eller också lyssnade jag inte. Evigt liv, det är ju gemenskap med Gud. Sann gemenskap med Gud. Alltså att vara infogad i honom. Inympad i honom. I honom som är alltings upphov. Han som har skapat. Han som har gjort allting. Han som är det enda sanna livet. Han som är den rena kärlekens källa. När vi är inympade i honom. Det är evigt liv. Och den här första rövaren, han hade fått detta. Men inte den andra. Vad har han då fått? Han som är den andra rövaren. Ja, han hade samma som han hade haft hela tiden. Han var kvar i döden. Jesus talar i Johannes 5 kapitel om att övergå från döden till livet. Alltså den som tror, den som har tagit emot, har övergått från döden till livet. Vi förstår att här är det en förändring från något och till något. Och om man inte kommer till den förändringen, då förblir man i döden. Då fortsätter man att vandra på det som kallas för den breda vägen. Och det gjorde den här rövaren. Han hade varit på den hela tiden. Och han fortsatte. Och vad kommer då hända med honom? Ja, den första rövaren kom ju till paradiset, sa Jesus. Alltså den avdelningen i dödsriket som är den goda delen. Och den andra, han kommer till det som vi kallar för helvetet, även om det är ett ord från gamla tider. En annan del i dödsriket. Och så småningom, när vi kommer till slutet, när Jesus har kommit tillbaka och alla har uppstått, då kommer han att hamna i eldsjön. Och i eldsjön kommer allting och alla som hatar Gud att finnas. Även helvetet kommer att finnas där. Och döden med. Så går det för dem som inte tar emot Jesus. Det här är ju ett svårt budskap för många. Men det är ett viktigt budskap också. Det är ett sant budskap. För Bibeln är väldigt tydlig på den punkten. Det är inte mitt huvudbudskap idag. Men vi får inte glömma det. Om man inte övergår från döden till livet, så blir det där som slutet kommer att vara. Evig död är alltså motsatsen då till eviga livet. Evig död för alltid helt skild från ljuset, från glädjen, från friden och härligheten hos Gud. För alltid. Här på jorden är det ju så att oavsett om vi tror eller inte tror, så har vi ju del av välsignelse från Gud. Bibeln säger att han låter sin sol skina över både onda och goda. Det finns en massa saker som man inte tänker på att man får från Gud när man inte tror. Men så är det ju. Men allt det kommer också vara borta en gång då. Många tror ju att döden är ett utslocknande. Allting bara upphör. Men så säger inte Bibeln. Gud har gjort människan till en evighetsvarelse, en evig existens. Och från början ville han ju ha henne med sig själv. Gud, människan är skapad till att vara tillsammans med Gud och gemenskap med honom. På det här underbara sättet. Det är tanken. Men sen var det ju så att Gud gav människan fri vilja. Det gjorde han. Och vi vet att en kärlek utan fri vilja, det är ingen äkta kärlek. Så människan fick fri vilja att välja. Och hon valde fel. Det vet vi. Vi vet hur det gick till när hon föll. Och vi har väldigt svårt att förstå det där. Jag har aldrig riktigt kunnat förstå hur det är möjligt att välja fel när man har sann gemenskap med Gud. Men så blev det. Så var det. Vi vet att det är så. Vi kan se det runt omkring oss på alla sätt och vis. Resultatet av det. Men vad som är lika obegripligt är att människan kan fortfarande välja. Hon har ett val även idag. Tack vare att Gud sände Jesus Kristus. Och det är ett sånt under. Vi tänker ofta inte på det. Vi tar det för givet att vi har det här valet. Men Gud skulle ju lika gärna kunna ha sagt att nu lägger jag ner det här projektet. Men det gjorde han inte. Så vi kan välja än idag. Vi ska titta lite i Matteus, det sjunde kapitlet, vad Jesus säger där. Det är versen 13 och 14 i Matteus 7. Där säger Jesus så här: gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Gå in, säger han. Gå in genom den trånga porten. Och vi vet ju att det är han som är den där porten. Han är både porten och vägen och sanningen och livet. Den trånga porten. För den andra porten, den är vid. Och vägen bakom är bred och det leder till fördärvet. Vet ni, för många år sedan var min hustru och jag mycket i Ryssland. Hon kom ju därifrån och vi bodde där i 5 år, andra halvan på 90-talet. Och även ganska många år efteråt så var vi mycket i Ryssland. I huvudsak i trakterna kring Sankt Petersburg, den här delen som ligger ganska nära Estland då. I Sankt Petersburg och även i Moskva har de väldigt stora tunnelbaneanläggningar. Och de byggdes från början både för att klara väldiga människomassor som skulle passera igenom, också för att vara skyddsrum djupt ner. Det är väldigt långt ner till där banan faktiskt går. Och eftersom det är så mycket folk som ska passera där, så har de inte som i Sverige. Här har vi då in- och utgång genom samma, i samma ställe ungefär. Man möter varandra när man ska in i och när man kommer ut. Men så är det inte där. Där har de stora ingångar där man bara går in och andra där man bara går ut. Och när man väl har kommit in i folkmassan där, så är det knappt går att ta sig ut igen. Man bara pressas framåt och följer ner. Och så är det en antal rulltrappor då som försvinner neråt. Och det är inte så, i alla fall då, nu så var det inte så väl upplyst där. Och människor var ganska, på den tiden i alla fall, ganska mörkt klädda. Och har man kommit in i strömmen så följer man med, och det är packat i rulltrappan, du kan knappt vända dig. Och du ser bara långt där nere ett litet hål där det slutar. Och det är mörkt där nere. Och folk är tysta. Och vid ett tillfälle när jag stod där i den här rulltrappan, så fick jag se någonting. En av dem stod stilla. Jag tror det var den mittersta. Och det var ett par, tre personer som hade börjat gå nerifrån och gå uppåt. Och jag vet inte varför, men det gjorde de. Och de, några ropade någonting till dem som jag inte uppfattade, men det var liksom att de retades med dem på något sätt. Men de kämpade på uppåt där. Och då tänkte jag plötsligt, men det är precis så det är. Det är precis så det är. Den här breda vägen som man kommer in på, den går av sig självt alltså. Man följer med, man tänker inte på det. Har du kommit in i den? Och det rör sig som en oemotståndlig ström på något sätt. Den går av sig självt. Och det är bekvämt. Du behöver inte göra någonting, du bara följer med. Men det går nedåt. Men den smala vägen, det som Jesus talar om, den går tvärs emot. Och den kräver ansträngning. Den kräver ett beslut, alltså en målmedvetenhet, men den går uppåt. Den går uppåt. Det är inte så att den går bredvid och ungefär åt samma håll. Nej, den går mitt i och det är trångt. Och du går emot andra människor. Nu talar vi då andligt talat. Ibland kanske även praktiskt och går det emot. Visst är det så. Och den där bilden har stannat kvar i mig sedan dess. Hur de stora människomassorna bara försvinner på den här breda vägen. Jesus säger att det är få som finner den. Men porten, Jesus är ju nära. Hela livet är nära. Det som är det intressanta, vanliga fysiska portar, den, om man har gått förbi den så är den ju bakom och så måste man gå tillbaka. Men så är det inte med Jesus. Var du än står i den här rulltrappan, om du tänker sig, så är porten där. De här som gick emot strömmen där, jag vet inte om de hade börjat längst ner eller om de hade hoppat över och kommit in på den. Men de hade alltså hittat en annan möjlighet. Och det är det som alltid finns där. För Jesus är alltid nära. Porten finns där. Hela livet ända till alldeles på slutet. Så finns den där. Och den är öppen. Och vi kan gå in i den. Och sen beror det på då. Den här rövaren på korset, han hann inte vandra någonting med Jesus. Men de flesta får vandra med Jesus. Den som ser och hör och vågar, då är Jesus nära. Men om inte, om vi nu inte gör det. Vi är fortfarande kvar i första Johannes kapitel 5. I den tionde versen där så står det i den andra delen så här. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare. Eftersom man inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och vittnesbördet var ju att Gud har skänkt oss evigt liv. Det läste vi nyss. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare. Han tror inte alltså att Gud har skänkt oss evigt liv. Den Gud som är allsmäktig och god. Ur Guds synvinkel så blir han alltså kallad en lögnare. När man inte tar emot Jesus. Och Jesus säger, också i Matteus, så säger han så här. Frukta inte dem som bara kan döda kroppen men inte döda själen. Utan frukta honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna. Jesus är allvarlig. Han är kärleken och han är livet. Han är också allvarlig. Frukta betyder alltså att vara medveten om. Och inte glömma bort det. Det betyder inte att darra av skräck. Men det betyder att känna till det och förstå det. Nu går vi tillbaka till den här första rövaren. Och så tänker vi ett kort stund på vad är det han säger egentligen. Han säger till den andra. Fruktar inte du heller Gud, säger han. Det betyder ju att han har förstått. Han har förstått att det är fel att håna Jesus. Att det får konsekvenser när man gör det. Det får konsekvenser om man gör Gud till en lögnare. Och så säger han, vi förtjänar vårt straff. Ungefär så säger han. Vi förtjänar vårt straff. Hur många säger det egentligen, tror ni? Nästan alla människor jag känner, och även jag själv ibland, så vill man ju gärna förklara sig fri och oskyldig, och det är någon annans fel och det är omständigheterna och det, jag vet inte allt vad det är för någonting. Och visserligen gjorde jag lite fel, men den gjorde ju mycket mera fel och så vidare och så vidare. Vem säger att jag förtjänar det? Han hade ju fått dödsstraff. Det säger man inte utan vidare. Och så säger han, Jesus har inget ont gjort. Jesus gick omkring och gjorde gott. Och den här mannen hade förstått att Jesus hade inget ont gjort. Han var oskyldig, han var ren. Det förstår man inte heller av sig själv. Och till slut då, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det måste betyda att han verkligen trodde att Jesus var den han sa att han var. Så talar en förvandlad människa. En som är född på nytt. Född genom tro. En förvandlad människa. Annars var det ju ingen skillnad på de som hängde där. De såg likadana ut. De hade levt ungefär likadant. Gjort samma saker. De hade fått samma dom. Men den ene hade kommit till tro. Och det enda sättet vi vet det på, det är därför att Lukas har skrivit om det och berättat det. Och den han fick inte lämna vittnesbörd. Han fick inte leda sin familj till tro. Men tänk så vilken välsignelse han har varit för alla de som har läst detta under årtusenden. Och blivit förundrade. Titta. Man blir frälst bara av tro. Bara av nåd blir man frälst. Till och med när man hänger på ett kors. Nu ska vi titta i början på femte kapitlet igen. Läsa några verser där. Läsa verserna 1-5. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. Den som är född av honom syftar oftast på Jesus själv. Och det gör det här också. Men även de som har kommit till tro och blivit födda på nytt. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Besegra världen. Det är det handlar om. När man väl har tagit det första steget. Den första segern, alltså. Att man tar emot frälsningens gåva, man tar emot Jesus själv. Det är det som är meningen med livet här, när vi vandrar. Meningen är att komma till insikt och kunna ta emot Jesus själv. Och komma in i det eviga livet. Och sedan fortsätta att vandra och leva i tro, leva i seger. Och det här är nödvändigt. Det går inte att bara slå sig till ro. Och egentligen, för den som är född på nytt, så är det ett hjärta, ett nytt hjärta, som gör att man inte kan låta bli. Man vill ju vandra med Jesus. Man vill ju behaga honom. Och men varför är det nödvändigt? Jo, Jesus säger ju, vi ska läsa det senare, men han säger så här, att hela världen är i den ondes våld. Hela världen är i den ondes våld. Alltså hela. Alltihop som vi har runt omkring oss går ut på att locka och dra och lura dig från Gud. Förstöra ditt vittnesbörd. Stjäla din frälsning. Det är det det handlar om. Världens system och världens ande. De som har fått uppleva en radikal frälsning, de vet väldigt tydligt att det är på det sättet. Alla har inte fått uppleva det riktigt så. Och de kan ha svårare att urskilja detta. Men väldigt kort. I dagarna har det handlat jättemycket om politik. Det är också ett världens system. Jesus sysslade inte med politik. Det betyder inte att jag säger att politik alltid är att det är ont. Men det leder bort ifrån Gud. Det leder till splittring. Det leder till kiv och bråk. Och fokus på någonting som vi inte är kallade att ägna oss åt i första hand. Eller ta ekonomi. Det är ju fullt av det hela tiden. Spara pengar. Låna pengar. Köp det ena, köp det andra. Skaffa mera. Tänk på din pension. Innan man ens har börjat arbeta så blir man uppmanad att tänka på sin pension. Och ju mer pengar man har skaffat, desto mer vill man ha. Det leder inte heller till Jesus. Och det Jesus talar inte alls om att vi ska ha detta fokus i livet. Eller om vi tar sport. Visst, det är nyttigt för kroppen till viss del. Men titta så mycket kiv och bråk det blir av det. Och så mycket tävlan det blir. Har ni tänkt på att Jesus talar just inte mycket om att vi ska tävla? Jo, vi ska besegra världen. Men annars så talar han inte om det. Han gjorde inte det själv heller. Han talar om att vi ska älska varandra och hjälpa varandra. Tänka gott om varandra. Eller ta kultur, ja. Jag hittar just ingenting där som leder till Gud. Jo, man kan givetvis ta del av mycket. Och det kan göra att man inser att det här var inte bra. Skola, utbildning vill på allt sätt stjäla. Ifrågasätta det som Bibeln talar om. Film och musik. Moral som är förvriden. Det som egentligen är dåligt framställs som gott och rätt och normalt. Det här skulle man kunna tala väldigt länge om och ge en massa konkreta exempel, men jag vill inte göra det. Om du överhuvudtaget förstår vad jag talar om, så vet du vad jag menar. Men vad säger då tron? Den som tror. Det var ju så att det var tron som besegrar världen. Det är tron som håller oss kvar hos Gud. Det är tron som leder oss till att älska Jesus, tjäna honom, vittna, älska andra människor. Jo, tron säger ungefär så här. Vad skulle Jesus göra? Det var Kurt inne på förra söndagen. What would Jesus do, sa man förr i världen. Det är vad tron frågar efter. Därför att den som tror vill behaga Jesus. Vill bli honom lik. Alltså, vad skulle han göra och vad skulle han inte göra? Och då behöver man känna Jesus för att förstå det. Och man behöver förstå vad Bibeln säger, för det där först och främst vill jag känna Jesus. Och när vi känner, då kan vi lyda. Det finns saker som man ska lägga bort. Sånt som inte leder till Herren och inte förhärligar honom på något sätt. Och det finns saker som man ska göra. Nu lever vi i de här coronatiderna. De är svåra på många sätt. Men det är en ypperlig tid, en väldigt bra tid att tänka efter, att pröva och att se ärligt på sitt liv. Fråga Herren, hur står det till med mig? Hur har jag det? Är det saker som jag borde lägga bort? Ganska säkert är det det. Ganska säkert är det det. Det så är det för oss alla. Är det saker jag borde börja göra? Ganska säkert är det det. Så är det för oss alla. Och så kan man be Herren om hjälp. Nu ska vi läsa några få verser till innan vi slutar. Det är väldigt viktiga verser. Vi läser om igen från versen 12. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Ni ska veta att ni har evigt liv. Alltså, det står inte att vi ska få det, utan att vi har det. Det är redan vårt. Och det är dags att leva det. Alltså, detta är ett härligt budskap. Det är ett glädjebudskap. Den som har funnit porten, gått in i en, tagit emot, han har livet. Det är redan ditt. Nu. Det är sant. Det är sant att det fullkomliga blir det först när Jesus kommer tillbaka. Men vi har livet redan nu. Och vi är kallade att leva detta liv redan nu. Ni ska veta att ni har evigt liv. Nu ska vi lyssna till Johannes. Ett par verser till. De allra sista verserna i brevet. Han som kände Jesus. Han som hade vandrat med Jesus. Han som hade haft sitt huvud mot Jesu bröst. Han som hade förvandlats från att vara en Oskans son har ganska häftig personlighet till att bli kärlekens apostel, mild, sann, talar sanning. Han säger så här, vi läser från versen 19 då, på slutet av femte kapitlet. Vi vet att vi tillhör Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd. Så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne. I hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Kära barn. Var på er vakt mot avgudarna. Det ska vi vara. Vi ska hålla oss borta ifrån det som hör till världen. Vi ska leva i världen vara ljus i världen, hjälpa människor att se vem Jesus är. Vi ska vara, hålla oss borta ifrån världens ande. Nu vill jag be. Jag vill be för dig som tittar på detta, för oss som är här, för de som inte känner Herren Jesus. De som inte har förstått att han älskar dem och att porten är öppen. Fader i himmelen, vi ber i Jesu Kristi namn och vi tackar dig, du som har givit oss livet genom din son Jesus Kristus. Vi tackar dig att porten står öppen. Och så ber jag att du ska hjälpa oss var och en. Vi som har gått in genom porten. Att vi ska leva det sanna livet. I frid, i glädje, med kraft, med helighet. Så att du kan ha behag till oss. Välsigna oss, dina barn. Och välsigna dem som inte ännu har känt Jesus Kristus. Hjälp oss att nå dem. Skicka arbetare. Hjälp dem att ta emot de som får höra. Tack Fader i himmelen. Helgat var ditt namn. Amen.